så vi kan höra dig. Herre, jag ber denna stunden förhärligar ditt namn. Amen. Jag vet inte om ni är som mig, men i alla fall när jag var liten så gillade jag de delarna av vissa tidningar som hade sån här. Det var en bild och så stod det kanske finn fem fel. Man skulle se på bilden och identifiera saker som är fel. Berättelsen som vi har hört här idag är en berättelse som har alldeles för många fel. Jesus gör märkliga grejer. Det här är en text som är enormt laddad. För det här är en berättelse där Jesus är på väg till Galileen och han tar sina lärjungar via vägen i Samarien. Och där finner det en brunn, och det är inte vilken brunn som helst, det är den brunn som berättas om i första Mosebok, det är Jakobs brunn. Och där blir Jesus trött, och han ber sina lärjungar gå till staden för att hämta lite mat. Han hade kunnat be några av dem att stanna kvar med honom, men han väljer att vara helt själv vid denna brunnen när det är som varmast mitt på dagen. Det är för att Jesus har bestämt träff med en kvinna. Hon vet inte om det själv, men snart ska hon få träffa universums skapare, törstig vid en brunn. Och han, den här texten, när Jesus träffar den här samariska kvinnan, så bryter Jesus tre barriärer, tre sociala koder som varenda religiös lärare vid den här tiden hade funnit ovärderlig. De barriärerna verkar Jesus totalt ignorera när han möter denna kvinnan och ber henne om vatten. Dessa tre barriärer är kön, etnicitet och moral. Jesus tycks söka en oacceptabel relation. Och den första barriären är då kön, som jag nämnde. Hon är en kvinna. Och det må vara konstigt för oss idag, men vid den här tiden så ansågs det väldigt skamligt för en man tala offentligt med en kvinna som inte var släkt med personen. I vissa mellanösterska länder är det så fortfarande. Men det var väldigt viktigt för religiösa män att låta bli detta, för det kunde sprida falska rykten. Och det är detta som chockerar lärjungarna. Den sista versen vi hörde läsas, där det står så här: just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade var han ville henne eller varför han talade med henne. Lärjungarna är chockade. De vågar inte ens ställa frågan, vad håller du på med, Jesus? För det är nog lite rädda för svaret. Det här som religiösa ledare såg ovärderligt verkar Jesus inte i huvud taget bry sig om. Jag tror att Jesus här försöker röra vid denna kvinnans djupaste begär, som hon trodde hon kunde finna hos andra män. Men Jesus från Nazaret har kommit för att älska denna kvinnan som har förkastats bland många. Så den första barriären Jesus ignorerar är denna könsbarriären. Hon var exkluderad av män, men inte av Jesus. Den andra barriären är etnicitet. Hon är inte en jude. Hon är samarier. Och många av er kanske känner till att judarna och samarierna, de var fiender vid den här tiden. För samarierna insisterade på att de var Guds utvalde folk. De trodde bara på de första fem böckerna i Gamla testamentet, Moseböckerna. De trodde inte på resten av Gamla testamentet, medan judarna trodde på hela Gamla testamentet. Och de bråkade ivrigt kring detta. För judarna påstod att man skulle tillbe Gud i Jerusalem, i templet. Medan samarierna påstod, nej, 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 inte alls. Det finns ett berg som heter Gerizim, där tillber man Gud. Och de bråkade om den här frågan, var tillber man Gud? Det stod till och med vissa judiska skrifter vid den här tiden att Gud hatade samarien. Det var väldigt många som höll på med rasism. Det är därför kvinnan själv är så chockad över vad Jesus håller på med. Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Vid den här tiden skulle, om han dricker från samma hink som henne, skulle han anses oren. För judarna ansåg samarierna orena. Men här sitter Jesus, ignorerar detta. För Jesus är en fiende mot all form av rasism. Och när hon är förkastad av det här folket så är hon inte förkastad av Jesus. Hennes etnicitet visar sig vara helt irrelevant för Jesus. Han är efter hennes hjärta. Så andra barriären är att de religiösa judarna förkastade henne, men Jesus omfamnar henne. Den tredje barriären är den moraliska barriären. För hela incidenten är väldigt märklig. Varför går denna kvinnan själv när det är som varmast på dagen för att hämta vatten? Det här var inte så man brukade göra. Kvinnor brukade gå i grupp tillsammans och de brukade gå på förmiddagen eller på eftermiddagen. Man gick inte mitt på dagen för det var för varmt. Väldigt många jobb vid den här tiden när man arbetade utomhus tog paus här. Till och med vissa krig, jag vet inte hur man pausar ett krig, men man pausade ett krig mitt vid den här tiden på dagen för det ansågs för varmt. Men ändå så går denna kvinnan själv och hämtar vatten. Någonting är lite skumt. Det är, tror jag, för att denna kvinna är inte bara förkastad bland judar och män. Hon är förkastad bland sitt eget folk. Andra kvinnor vid den här tiden försökte undvika att umgås med kvinnor som hade rykte om sexuell omoral. Dessa kvinnor som hade detta ryktet var inte välkomna bland andra kvinnor. Och det visar sig senare i texten att denna kvinnan har en komplicerad relation när det kommer till män. Hon har gift sig 5 gånger och hon lever med en man som inte är hennes man. Och jag vill bara direkt säga att det är lite oklart om anledningen hon inte är kvar med de här männen tidigare är på grund av henne eller om hon är ett offer till vad de har gjort. Det vet vi inte. Men oavsett hade den religiösa eliten vid den här tiden ansett henne vara olämplig att umgås med. Det här människan vi ser här är en förkastad kvinna. Hon har skam, hon går själv när det är som varmast för att hämta vatten. Och hon skulle nog aldrig kunna ana vem hon skulle stöta på. Universums skapare sitter törstig och väntar på henne. Hon som är förkastad av sitt eget folk är inte förkastad av Jesus. Jesus har kommit för att hela. Jesus har kommit för att återupprätta sår som inte ögat kan se. Jesus väljer att prioritera sin tid att träffa denna kvinnan själv. Han hade kunnat ställa sig på ett berg och predikat för hur många som helst. Men han finner att den här personen har potential till att bli en tillbedjare av den levande guden. Han ser någonting som inte människor kan se. Så han börjar med att ställa frågan, kan jag få dricka av ditt vatten? Du tar från brunnen. Hon är suspekt direkt. Hon är osäker på Jesus intentioner. Och hon ifrågasätter direkt vad Jesus håller på med. Hon säger, jag är en samarisk kvinna, du är en jude. Vi ska inte hålla på så här. Nu slutar vi med det här. Men Jesus hoppar över hennes påstående helt och hållet och säger så här. Om du känner till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka, då hade du bett honom att han hade gett dig levande vatten. Alltså han vänder på frågan. Han säger, om du hade liksom greppat vem det är som frågar dig, då hade du velat ha vatten från honom. Och man börjar greppa att Jesus börjar prata om ett annat vatten. Jesus talar inte längre om fysiskt vatten. Han talar om vad han kallar levande vatten. Det som all vatten egentligen bara en vägvisare till, vad all vatten egentligen pekar på, en större verklighet. Det han ville visa för henne är att människan bär på en törst som inget i denna världen egentligen kan tillfredsställa. Han vill visa henne att vi människor utan Gud är egentligen andligt uttorkade, och vi försöker vattna våra uttorkade själar med det som inte kan ge liv. Men den här kvinnan, hon tror fortfarande Jesus pratar väldigt bokstavligt. Så hon tror att Jesus pratar om något magiskt vatten. Så hon tycker Jesus är lite skum. Men Jesus har all tålamod i världen. Så han förklarar för henne. Han pekar på det fysiska vattnet och säger: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom, och vatten som flödar fram till evigt liv. Jesus gör mer och mer klart att den typ av vatten han talar om är inte vanligt vatten. Jesus har kommit för att röra vid våra djupaste behov och begär. Kvinnan fattar fortfarande helt. Hon börjar fatta att Jesus är väldigt speciell. Hon tror fortfarande att det är något så här magivatten Jesus talar om. Men det låter attraktivt. Tänk att slippa gå hela vägen när det är som varmast och hämta vatten. Tänk om man kan få det här lilla magiska drycken från Jesus som gör att man slipper gå och hämta vatten. Så hon ber Jesus: kan jag få ta del av det här vattnet? Och Jesus gör sedan något som kan uppfattas som oförskämt. Någonting som kan vara chockerande. För han säger, när hon säger jag vill ha vattnet, så säger Jesus: gå och hämta din man och kom hit. Det kan uppfattas som oförskämt, för han vet att han håller på att trampa och klämma på den mest umma punkt som finns i hennes liv. Och hon är inte bekväm. Så hon säger sanningen på ett lurigt sätt: jag har ingen man. Och Jesus konfronterar henne i kärlek och säger: det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Vi vet inte vad för emotionella trauman den här kvinnan har gått igenom. Men skam är något paralyserande. Ända sedan jag var liten så har jag aldrig varit lockad att skriva dagbok. Jag minns när jag var liten och jag tyckte det var för riskabelt. Tänk om någon hittar den och läser varenda sida. Läser varenda tanke. Läser varenda misslyckande och sår och konstigheter jag har tänkt på. Det tycks för riskabelt. För jag tror vi alla människor, eller jag vet att vi alla människor har saker att dölja. Och vi är kanske villiga att gå väldigt långt att vissa saker inte skulle offentliggöras. Vi har umma delar i våra liv som vi vill hålla för oss själva. Men Jesus trampar rakt in på dem här i denna berättelse. Denna kvinnan, hon visste hennes liv var en röra. Hon visste att livet inte blev som hon hade tänkt. Men hon börjar fatta att Jesus vet också om det. Hon börjar fatta att Jesus har någon övernaturlig förmåga. Han känner till det mest privata i hennes liv. Så hon kallar honom profet. Och sen gör hon någonting som vi människor ofta gör när obekväma saker kommer upp. Byta samtalsämne. Så hon säger i stort sett så här: jo, apropå det här med min historia med män. Vad tycker du vi ska tillbe Gud? På det här berget eller det här templet? Hon försöker byta samtalsämne. Och då kan religion vara, vad folk tycker olika om religion, vara ett tryggt sätt att komma undan vad som pågår här inne. Hon försöker ducka Jesus som många utanför kyrkan och även människor i kyrkan gör. Man försöker hitta saker, ursäkter för att inte konfronteras med vem Jesus är. Man kanske försöker ställa frågor om det här med kyrka och kristendom. De tror på massa konstiga grejer om sexuell etik eller massa amerikanska kristna röstar på Trump. Man kan inte vara kristen, det är ju dårskap. Man försöker prata om helt andra saker för att undvika att konfronteras med Jesus. Man kanske till och med säger, ja men det finns ingen kyrka som passar mig så jag kan sitta hemma, det är bättre. Men Jesu utmaning och hans erbjudande kan inte undvikas. Alla måste göra upp med denna personen Jesus Kristus. Jag tror att vi som denna kvinnan är rädda för sårbarhet. Vi är rädda för sårbarhet. Och jag tror att det kan vara det som gör att vi kan till och med exkludera Jesus från det innersta i våra hjärtan och i våra liv. Vi må följa Jesus på det yttre. Vi går till kyrkan, vi sjunger lite sånger. Han får gärna ge oss mirakel när vi behöver. Men här inne, längst innerst, där har inte Jesus med att göra. Kan det vara så att det var länge sedan du hörde Guds röst i ditt liv? Kan det vara på grund av vad du har sagt? Nej, Jesus. Inte här inne. Det här har inte du med att göra. Du får gärna ge mig lite välsignelse så saker går bra. Men här inne, det är privat. Där har inte du med att göra. Denna kvinnan vill inte heller prata om sitt personliga liv. Men jag tror Jesus, för vår skull, träder in ofta på personlig mark. Han är en andlig kirurg som ibland kommer med sin kniv och försöker skära och känna på de smärtsamma delarna. Men alltid för att återupprätta och hela. Alltid för att befria. Han må ställa oss obekväma frågor, men det är alltid för vår återupprättelse. Jag tror att det här är vad Jesus ofta gör i våra liv för att utmana saker som pågår här inne när vi tror att de stora problemen är utanför. Han försöker visa, som han gör på denna, till denna kvinnan, att det finns en annan andlig uttorka som endast han kan tillfredsställa. Hon, tror jag, trodde att män kunde tillfredsställa detta. Så hon letade efter ny man och det blev inte bättre. Det blev inte riktigt som man hade tänkt. Det kunde inte tillfredsställa. Och därför tror jag vi också försöker undvika Jesus och försöka leta efter andra saker som försöker tillfredsställa. Men Gud har en sån kärlek så han låter oss inte komma undan så enkelt. För när vi inte vågar låta honom bli herre över universum och herre över våra liv, så är det bekvämare för oss att själv vara i förarsätet. Själv vara herre över oss själva. Så vi försöker stänga ut Gud och vi tror att det leder till frihet. Men jag tror det är exakt motsatsen. Jag tror det leder endast till tomhet. Det är någonting som maskeras som frihet. Men Jesus är inte bara efter våra läppars bekännelse. Han vill röra vid våra hjärtan. Han vill att vi mer och mer med våra kroppar, våra själar och våra läppar bekänna honom som herre. Så Jesus är efter ditt hjärta. Det handlar inte om att städa upp ditt hjärta och komma till Jesus. Nej, han kommer till denna kvinnan. Och han omfamnar henne med kärlek som inte är av denna världen. Och han bjuder in henne till att visa sin sårbarhet så han kan hela. Så till dig som känner dig brusten, exkluderad, kanske till och med exkluderad bland kristna, så vill jag säga till dig att Jesus Kristus är här. Och han möter oss på samma sätt som han mötte den kvinnan vid den brunnen. Och Jesus är här för att både uppenbara vår andliga törst men också ge av ett vatten som kan tillfredsställa. Låt oss inte luras som den här kvinnan verkar ha köpt en vision av denna världen. Att det enda hon behövde var en ny man eller bli omhälld av någon.
Jag tror att vi kan också lockas av alla möjliga grejer. Att vi försöker jaga efter det som försöker släcka det tomrummet. Det är kanske en karriär. Och plötsligt är inte karriären nog. Det måste bli bättre. Mer och mer och mer. Det kan vara pengar. Det kan vara status. Vad folk tycker om oss. Vi försöker släcka vad som pågår här. Medan det kan inte släcka denna törst. Och därför i nåd riktar Jesus fokuset mot honom. Och denna kvinnan i denna berättelsen i slutet börjar greppa mer och mer vem denna Jesus är. Så hon börjar prata om tanken om Messias. För samarierna trodde också på en kommande Messias. Så hon säger till Jesus, hon har inte fattat att han är Messias sen. Så hon säger till Jesus, jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Alltså hon säger, när det här Messias kommer, då kommer allting sättas till rätta. Och alla som läser det här evangeliet måste få ett stort leende. För vi vet någonting som inte hon vet om. Jesus är denna efterlängtade räddaren. Så Jesus säger till henne, det är jag, den som talar med dig. Av alla personer han valde att träffa den här personen så valde han den här kvinnan som ingen annan försökte inkludera. Denna kvinnan valde han att sträcka ut sina händer och älska. Därför tror jag Jesus utmanar och konfronterar oss idag. Försöker visa oss vad som pågår här inne. Vill vi sluta släcka våran törst med det som inte kan tillfredsställa? I så fall, om vi inte vill det, så börjar det med sanningen. En sanning som kan utmana våra hjärtan, men sen som endast Jesus kan återupprätta. Att jaga efter det goda livet genom sex, karriär, jobb, makt, status, popularitet kommer inte fungera i längden. Det är inte... Är det verkligen så konstigt att människor mer deprimerade än någonsin när det där är visionen och vad det innebär att leva det goda livet? Men till slut, om man lever det sättet världen försöker bjuda in oss till, så måste man till slut ropa, det här sättet fungerar inte. Det här världens sätt kan inte ge vad det utlovar. Och mina vänner, om det är ett tecken på att vi inte har druckit av det här vattnet Jesus talar om vi är konstant på språng. Är ständigt på språng att försöka fylla det här tomrum inom oss. Kanske är man mer lik kvinnan i berättelsen som byter sexuell partner efter sexuell partner. Eller så är man en människa som byter vän efter vän efter vän. Eller så är man en människa som byter jobb efter jobb efter jobb. Eller så är man en människa som byter kyrka och kyrka eller hobbies och hobbies. Alltid, aldrig är det nog. Men Kristus bjuder in oss att finna att han är tillräcklig. Han är nog. Han ska förse med vad vi behöver. Han är med oss. Han kommer aldrig svika oss. Han är nog. Och när vi finner den glädjen i Kristus, när vi finner att Kristus är nog, då kommer det inte leda till ett statiskt liv där vi enbart sitter i en kyrka, utan det kommer leda oss till att finna glädje, tillbe Gud i kyrkan, men det kommer finna glädje att gå ut i denna världen för att Kristi kärlek ger oss inget val. Och därför älskar jag hur denna berättelsen slutar. Det står att hon lämnade sin vattenkruka och gick in i staden. Nästan som en symbol lämnar hon den. Att hon har förstått vad hennes djupaste behov verkligen är. Nästan som en symbol lämnar hon den här krukan för att visa att hon aldrig mer kommer törsta igen. Även om det är denna andliga dimensionen. Så nu springer hon hem till sin by. Inte längre i skam, utan i glädje och hopp. Jesus är Messias. Hon är älskad. Hennes identitet är inte längre skam eller syndare. Trots att hon är brösten. Men hon är älskad. Utsänd av den levande Kristus. Som är här mitt idag. Och vill sända ut oss. Det är vad det här vattnet gör med människor. Hon kom med en vattenkruka, men han skickade iväg henne med flödande vatten i hennes inre. Hon kom som en förkastad människa, men han sände iväg henne som älskad och accepterad av Gud. Hon kom med sår som inte ögat kunde se. Hon gick därifrån hel, återupprättad. Hon kom med väldigt många frågor, men hon sprang hem med svar. Hon kom den dagen bruten, liv i desperation. Hon kom hem med överväldigande hopp. Jesus möter den brustne. Jesus helar den brustne. Jesus älskar den brustne. Och avslutningsvis, jättekort, vill jag bara ställa frågan. Hur kunde Jesus ta ifrån hennes törst? Jo, i samma evangelium, när Jesus hänger på korset, så ropar Jesus: jag är törstig. Jag tror inte det är bara fysisk törst han talar om, utan kosmisk törst. Han som var utan synd blev synd, så vi må bli Guds rättfärdighet. Kristus tog det som var vår andliga uttorka och ger det som är hans blomstrande liv, hopp och återupprättelse. Så mina vänner, Jesus Kristus är att lita på. Vi behöver inte vara rädda. Han vet allt om våra liv. Men vi är älskade. Vi behöver inte gömma oss för honom. Han återupprättar. Han älskar den brutne. Vi får liv av hans liv. Det är evangelium. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är mäktig, Herre. Jag ber för om det är någon här inne som känner den här andliga uttorkan, Herre, så ber jag att du ska fylla med din heliga ande, Herre. Förnya med nytt hopp och frid. Jag ber för alla oss att förnyas i glädje i dig, i hopp i dig, Herre. Och att vi kan lita på dig och att vi vill därmed följa dig utan reservationer. Till din ära. Amen.